Det var de finska mästerskapen i rave.
Mm.
Vega, hur gör man när man förbereder sig för finska mästerskapen i rave? Det är så att man låser in sig någonstans och checkar en massa ecstasy, lär sig att dansa för sig själv. Jag vet inte, dricka bara vatten.
Alltså jag har ju verkligen försökt hitta om det finns någon form av dopingkontroller på det finska mästerskapet i rave för de blåa pillren och det vita pulvret, men jag har inte hittat någon sån information. Så jag tror att de har tävlat rätt som de är bara. Kanske laddat upp med mycket vatten och joggingpass.
The rave is here again.
Yes.
Att bli dumpad är ju aldrig roligt, men att bli lämnad på toppen av ett högt berg är väl ändå att ta dumpningen till nya höjder.
Aha.
Jag ska då prata om fenomenet Alpine Divorce. Har folk, Elmer, någon gång kommit fram till dig och varit så jävligt förbannade för att de liksom tror att du är den roll du har spelat?
Nej.
Nej, det,
det har inte hänt åt mig.
Det hade varit jätteroligt.
Det hade varit ganska intressant, ja. Fast nej, det har inte hänt åt mig. Nu har det hänt någon gång något sånt att någon har frågat om jag har spelat tillsammans med en person i en tv-serie, ett par, att fråga att är ni ett par på riktigt. Det har hänt, men det är det närmaste. Nej. Men det var också en fråga. Mm. Det var det här inte så, är en så roll... att man utgår, men det har frågats.
Du spelar det så trovärdigt.
Vi hoppas det då. Ja.
Att men
det
var det. Du ska prata om liksom att skådespelare ibland faktiskt riskerar att förknippas med sina rollers moral.
Ja,
ja,
det ska jag tala om.
Jag tycker ändå att vi börjar där man får dansa, nämligen på en ravefest.
Absolut, absolut. Alltså jag ska börja med att säga att jag är ju ingen hepp. Jag är en tävlingsmänniska. Alltså väldigt motvilligt, för tävlingsmänniskor är ju ganska outhärdliga typer.
Jag är alltså ju, jag menar om synonym till tävlingsmänniska.
Ja, men jag är också det.
Vidriga människor.
Jag är hemska. Men jag tänker att om det finns någon tävlingsmänniska som är underbar så är det ju den som tävlar i rave.
Mm. Ja, det är sant.
Ja. Och det är faktiskt möjligt, för den 2 april i år så var det finska mästerskapen i rave på klubben Anival i Helsingfors, och det är andra året i rad som den arrangeras. Och jag var inte där. Det gör mig ledsen alltså. Ja, ja. Det gör mig jätteledsen. Men jag måste fråga er så här, bara spontana tankar, känslor inför ett mästerskap i just rave.
Jag undrar direkt vad det bara går ut på. Alltså det är svårt att förstå hur man poängsätter det. Det är väl det jag undrar direkt.
Ja.
Sen undrar jag väl direkt, det andra är att det har ordnats i Finland, men är det här något som pågår överallt i världen? Eller är Finland på något sätt?
Unika.
Ja.
Alltså, vad jag har förstått i min research så är Finland ganska unika med det här.
När det gäller rave.
Inte när det gäller rave. Rave händer nog överallt. Ja. Men just att ha ett mästerskap i det.
Ja.
Precis som att finnarna, vi kommer komma in på det, att ni finnar har ganska många konstiga tävlingar som ni håller på med.
Men jag kanske funderar på det just som jag sa här innan också. Att vad är det man, hur förbereder man sig? Hur tränar man för att vinna mästerskapet i rave?
Men man tävlar ensam liksom, alla, eller hur?
Du tävlar inte i lag, det här är en individuell sport.
Vem vann då?
Men vi kommer till det. Men det är alltså på riktigt en legitim tävling. Alltså det började ju, antar jag, det måste ha börjat som ett skämt. Alltså jag kan omöjligen se att det har satt ett gäng killar och tjejer som älskar att rave och bara vi ska arrangera ett mästerskap i rave. Det är liksom inte att springa 100 meter, man kan liksom inte mäta du kom först i mål så du vann, utan det man har tittat på det, till att börja med har publiken röstat på en vinnare. Så det har alltså funnits publik, publik på plats, vilket jag tycker är väldigt roligt i sig. Jag vet inte, det är liksom ingen OS-gren rave riktigt. Jag vet inte hur underhållningsnivån är. Om man ska sitta och titta på människor som svettas och dansar.
Men är det så att är ravaren en dansande ravare, eller är det den som spelar? Alltså jag menar,
det är den dansande ravaren.
Det är inte den som lagar, liksom, spelar mosan.
Nej, inte den som spelar mosan. Det tror jag är en annan tävling.
Men kan du ändå så helt kort bara utreda? För jag menar, rave tillhör ju liksom EDM. Mm. Alltså electronic dance music. Och rave är liksom festen.
Ravefest.
Kan man säga så?
Ja, absolut. Och sen är ju ravingkultur uppstod ju, det här vet vi ju, för liksom i Storbritannien på 80-90-talet, liksom som en ungdomsjotto, som ju var under stark kritik. Och i Sverige så tillsatte man till exempel en ravekommission på 90-talet, just för att komma till bot med problemet med ungdomar som ger sig ut i skogen, dansar, tar massa knark och har roligt tillsammans. Farligt.
Ja, så var man inte så här emot liksom Thatchers politik?
Jo, exakt. Det fanns ju också i den här kulturen. Ja. Så att det är ju en ganska stark kultur. Och det som då var själva grejen på plats för att göra tydligt och klart vad de, hur tävlingen gick till. Så gick man på basis av hur välens rörelse synkar med musiken.
Ja.
Hur länge du håller upp, vad heter det, långa set, alltså uthållighet, vad du har för karisma och stil och den allmänna rave-andan.
Men det är inte på något sätt lite konstigt, för jag tänker att det är inte liksom det härliga med rave, just att man får bara uttrycka sig själv som man vill. Det här börjar ju låta som att man måste liksom göra det just
rätt sätt, i takt.
Och då börjar det låta som att det handlar om att dansa bra.
Så det är ju lite det, om jag ska tolka de här, vad heter det, kraven eller de här, vad man tittade på när de dansar. Och för mig går det lite emot idén.
Ja.
Alltså just för att man ska ju få släppa loss bara på det sättet man själv känner det härligt. Men sen är det såklart det är positivt om alla dansar i takt i musiken. Om så att inte det står någon galning bara mitt på dansgolvet och gör någon form av, jag vet inte vad, ballett. Men vad heter det? Vi ska nu också besvara frågan, vem vann?
Ja.
Och där måste vi skicka en shoutout, ett stort grattis till Jobbe som kommer från Finlands Chicago, det vill säga Lahtis.
Lahtis, jag är inte så förvånad över att Jobbe kommer från Lahtis.
Visst är det, det känns ganska rimligt.
Ja, jag lyssnar alltså jättemycket på EDM. Och det där, jag har väldigt mycket musik som har någonting med Lahtis att göra.
Lahtis.
Är det så? Det finns mycket cool som musik. Alltså EDM-musik från Lahtis. Som är också oftast ganska, alltså det är humor.
Ja, det är humor.
Det är humor.
Men och sen i min efterforskning så verkar det som att Lahtis också har en levande, vad heter det, kultur kring rave. Vilket man kanske kan tänka sig.
Om Jobbe från Lahtis vinner så har de en levande kultur kring rave.
Och Jobbe då vann såklart äran då att vara Finlands mästare i rave. Han fick också en vandringspokal som då har gått från första årets vinnare till honom. Och tredje året kommer det gå vidare till en annan om inte Jobbe vinner igen då. Men jag tänkte så här, apropå detta, vem tror ni i sällskapet hade klarat sig bäst i mästerskapen i rave och varför?
Det är en av oss tre.
Det är hela gruppen.
Alltså jag vet vem som klarar sig allra bäst på en rave.
Jag skulle tänka, får jag säga först då, för om du vet.
Jag vet.
Anne tänker jag så spontant.
Anne heter den.
Ja.
Skulle klara sig bra på ett rave?
Jag tänker.
Jag är nog tveksam till Annes rave-kunskaper.
Jag tror inte att hon kan hållas i takt.
Är det så?
Oh, nej.
Nej, jag skulle säga Andrea Reuter.
Alla gånger.
Hon är så här, jag tror att hennes pappa är liksom Berghain och hennes mamma är Kit Kat Club eller vad den heter där i Berlin.
Ja,
så hon har liksom hon har rave-kultur
i sig.
Men hon är ju en raver.
Ja, det är sant.
Hon skulle vinna.
Okej.
Hon kan klä sig. Alltså det här, jag tänker jag vill också att vi pratar om hur man klä sig.
Ja, det är viktigt.
Som raver. Alltså hon kan klä sig som en raver. Mm. Jag kan inte.
Nej. Men det roliga är ju, alltså när man går på rave i till exempel Stockholm, så har jag och mina kompisar haft en lek som är, vad heter det, spotta civilpolisen. Alltså inte spotta på den, utan upptäcka vad civilpolisen är.
Aha. Ah.
För det finns alltid någon person på rave som klär sig som man tror att en ravare skulle klä sig. Och då vet man att det är en det är civilpolis som har sökt sig in i den här underground-kulturen.
Hur ser denna person ut? Kan du ge några
alltså
exempel?
De har ju de här liksom, vad heter det? Inte mesh, utan såna här, vad fan heter det? Alltså det ser ut som ringar på kläderna, någon typ av genomskinligt över liksom en pajta.
Ja, alltså de har sån här fisknäts.
Fisknät, exakt.
Fisknätskjort, ja alltid, så man ska se lite bröstvårtor och lite rumpor.
Alltid keps, såklart.
Ja, och läderbyxor.
Och läderbyxor, precis.
Och mycket tycker jag så här, min syster kom alltså hem från Berlin igår, då hade hon varit på någon, alltså vad det nu, Bergen eller, just Kit Kat tror jag.
Ja.
Och då skulle man också så här klä ut sig. Och hon hade klätt ut sig någon sån här, förlåt nu Irina, men nu tänker jag avslöja. Hon hade klätt ut sig någon sån här ledarklädd. Alltså hon sa så här, man kommer inte in om man inte klädde ut sig.
Nej men det stämmer.
Jag klätt mig i någon sån här ledarklädd. Det var någon sån här body. En ledarbody. Det var det hon hade på sig. Så jag skulle inte få, alltså gatan skulle brinna upp.
Om du skulle dyka upp.
Jag skulle klä ut mig en sån här. Men alltså det var helt så här faktum, att du måste vara klädd på ett visst sätt.
Ja, men Kit Kat var i alla fall då på den tiden liksom sexklubb.
Jo, men det är det ju fortfarande.
Ja, men det är också en någon form av rave.
Jo, det är också.
Okay.
De här två sakerna går ju hand i hand.
Ja, okay.
Ja, att man har en alternativ så det är så har man ett dark room på raves där man kan gå och
Och det ingår liksom i kulturen att man måste gå.
Man måste vara där och, att man måste vara där och knulla.
Måste man göra.
Nej, inte måste man. Man kan ju bara dansa.
Ja, det kommer man bara vill dansa.
Du är helt välkommen att göra
Tack.
Det. Ja. Kia, jag ska ta med dig på rave. Jag tror det blir jätteroligt.
Jag har varit på rave, Jesus Christ.
Ja, men när var du där senast?
Men inte kvitt på klubb KitKat i
Berlin
i en ledarpodd. Jag besparade det. Nej, men jag har ju varit på Gearbox rave.
Mm. Oh, yeah.
Saker och ting jag har gjort. Jag har nog varit på andra rave. Jag har bott i Mexiko. Mexiko hade alltså, det här i början av 2000-talet, hade de en mycket bred sån här rave-scen. Yeah. Mm. Det är där jag har lärt mig allt.
Precis, men vad heter det? Jag tänkte också, för samtidigt då som Jobbe ägde dansgolvet här i Helsingfors så befann jag mig i Stockholm. Det var därför jag inte deltog i tävlingen.
Men skulle du annars ha...
Jag hade ju varit där, men jag kanske inte hade deltagit med... Jag har för dålig stamina, tror jag, för att ha en chans i ett
rave-mästerskap. Men är det alltså en publik? Är det alltså folk som sitter så att säga och tittar på?
Som jag har tolkat det. Eftersom jag har tyvärr ingen källa inifrån själva mästerskapen.
Jag vet inte om du har märkt det själv, men du är ju inte finne.
Nej, det är jag inte.
Så du skulle kanske inte få delta i finska mästerskapen.
Just det är sant. Ja.
Kan jag nu berätta till dig?
Att jag inte har märkt det än.
Men nu
jag...
kanske du har... Eller är du kanske en finländare?
Jag är i alla fall en fjärdedels finne. Mormor var jag härifrån. Jag, kan det räcka?
Kanske du skulle få vara med. Då.
Kanske lite sådär. Men jag tänkte jag skulle jämföra lite hur det är i Stockholm med Helsingfors. Mm. För att jag var där då samtidigt. Gick jag på rave, tror ni?
Ja.
Absolut gjorde jag det.
Ja, du gick på rave men i Stockholm.
Men i Stockholm. Och var det fett? Det var det.
Det var det.
Ja. Precis. Ja. Men däremot så provade jag också för mig en ny klubb i Stockholm. Alltså en laglig overground klubb.
Åh, oh, vad tråkigt.
Jo. Men jag testade det också, för den var ny, så jag kände att jag behövde gå.
Men är inte roliga med underground, att det är underground?
Jo, absolut.
Alltså,
men
var upperground? Vad
kallar du? Jag var upperground. Jag myntade det uttrycket nu. Yeah. Men jag var på ett underground rave, men sen var jag också nästa dag på en klubb på Södermalm i Stockholm. Och den var ny för mig, den heter Spice, vilket är ett asdåligt namn till att börja med på en klubb. Och jag la märke till att det var så mycket unga människor där. Det här är en skillnad, skulle jag säga, mot Helsingfors. Att går man ut och klubbar här så är det ofta ganska bra åldersspann mellan unga och äldre. Medan i Stockholm då på den här klubben så var det bara ungdomar som typ inte vet hur de ska klä sig. De vet inte hur de ska bete sig, för de har ingen danskultur. Det är liksom, de hade två dansgolv, ett teknodansgolv och ett vanligt som spelade bangers. Men bangers för den yngre publiken, inte för mig. Mm. Jag kände mig inte hemma. Och det fanns olika barer som hade dryg personal. De hade av någon anledning ett jävla pokerbord någonstans och sen en lounge area. Det var bara rörigt, oklart.
Ja, så man hade fel liksom saker för den här kulturen. Det var,
precis.
Inte någon jävla pokerbord när man har på rejvna. Det håller jag med om.
Precis.
Vad är det med biljardbord?
Fanns inte. Men det hade en väldigt oklar identitet. Och jag måste som vanligt säga att Finland är bättre än Sverige. Anivali slår den här klubben alla dagar i veckan. Helsingfors vinner över Stockholm.
Tack.
Men det här har jag talat om i podden förut. Jämförelserna mellan Stockholm och Finland på alla möjliga sätt. Men också vad gäller danskultur. Så jag tänker att jag inte går in på det mer än att jag säger att jag är orolig för nästa generations ravare och dansare. För det känns som att de inte bara har någon kultur kring det. Och de behöver åka till Berlin allihopa och ha kul en stund. Få komma tillbaks lite mer kultiverade. Men de här mästerskapen då. Varför anordnas det just här? Vi var inne på det lite grann. Och jag tänker att det beror dels på att det anordnas en hel drös med meningslösa mästerskap i allt möjligt här i Finland. Yeah. VM i stövelkastning, VM i bastu, kärringkonk, som ju känns dumt och chauvinistiskt att bära en tant.
Och hur är det med VM i bastu? Var det inte så att man ordnar inte mer
efter att man typ så här bada hjälp?
Ja.
Det var ju någon som, var det inte en ryss som dog?
Ja. Okej, kärringkonk, jag vet inte, är vi... Okej, det må vara chauvinistiskt, men om vi säger så här, om vi inte tjänar det.
Okay.
Att bära en annan människa, så tycker jag om.
Det är ganska roligt.
Jag är en sån som brukar lyfta folk.
Och det tror jag inte man slutar med, för det är en sån, det är en sån grej utomlands. Det är ungefär det vad vi är kända
för. Ja, och det är Nokia-stövlarna.
Liksom. Ja. Stövelkast, ja.
Stövelkast. Mm.
Men jag har nog också försökt hitta andra märkliga tävlingar som finnar begår. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom fyra alternativ, eller fyra stycken tävlingar och se vad vi känner kring detta. Det roligaste jag hittade tycker jag är VM i heavy metal stickning. Känner
heavy
ni till
metal
det?
Stickning?
Nej.
Det är alltså att ett band på scenen spelar hård heavy metal medan en person i taget då stickar i bästa möjliga liksom sätt i takt med musiken.
Aha.
Det här är det är så alltså VM.
Ja,
det finns alltså ett VM i detta.
Cool. Ja.
Man kan jag förstår det.
Ja.
Det finns ju någon idé.
Men man stickar alltså då i någon metalltakten. Heavy metalltakten.
Ja, ja, okay. Ja.
Det är snabbt. Ja. Det går snabbt.
Väldigt snabbt för att sticka.
Ja.
Här kunde Anne heta den vinna. Ja.
Där har vi Anne.
Hon tycker om heavy metal och hon stickar.
Ja. Så det är hennes gren.
Mm, det är hennes gren. Bra.
Ja. Nästa, VM i träskfotboll. Känner ni till det?
Jo, det tycker jag har hört om.
Ja, ja, och jag måste säga att det är ju jätte, alltså, hardcore. Det imponeras jag av. Att tänk om man kan spela.
Jättetungt måste det vara att gå runt i det där, liksom gyttjan och geggan.
Jag tänkte fråga en retorisk fråga här. Har du någonsin spelat fotboll, Vega?
Men det vet du att
det
jag har
vet
gjort.
Jag att du har.
Ja, och jag har absolut spelat på planer som nästan är gyttja.
Det är ju jättetungt att överlag bara sparka på en boll. Springa och sparka en boll. Jag har spelat också fotboll. Footies. Jag vill bara säga att mitt lag heter FC Huikka. Huikka är klunk. Vi hade en bar i Berghälet som var vår sponsor.
Okay. Ja. Och, jag driver frigruppen Teater Klunk. Det går en rät linje mellan ditt fotbollsspelande till min frigrupp.
Min poäng var bara att det var jättetungt att bara spela fotboll. Så tänk att spela det i ett träsk.
Helt galet ju. Det finns också, apropå Nokia, VM i mobilkastning. Skulle ni kunna tänka er att delta i VM i mobilkastning?
Jag är så dålig på att slänga saker.
Ja. Jag förstår inte heller riktigt. Jag tycker att stöveln har ju ändå någon grej, för att den åker ju, man kan tänka att den har en tyngdpunkt som gör att du kan bli skicklig. Men mobilkastning, då kan du ju kasta vad som helst. Du kan ju lika gärna kasta sten.
Ja.
Inte finns det ju någon med mobil som gör att du så att säga kan vara skicklig just för att det är mobil.
Det är jättekonstigt.
Så därför tycker jag stövelkastning har ju mera idé.
Ja. Det stämmer.
Det var bra.
Ja.
Det var bra sagt.
Yes.
Elma, tack.
Bra.
Men jag tänker vi går vidare då. Alltså, för det, kort sagt så är det här ett land vi lever i som är fyllt av udda tävlingar. Och då är det, känns det för mig givet att man även ska tävla i rave här. Och för att sätta knorren på grisen vill jag slå fast att det känns som typ det mest finska som finns. Alltså finnar är ju kända för att uppskatta personligt space, att inte behöva prata i onödan. Och just ett rave är ju den enda platsen där detta beteende inte bara är socialt accepterat utan också coolt. Alltså det är en trygg plats för den introverte finnen som bara vill slippa att småprata med främlingar. På rave så kan hon bara upprätthålla en rytmisk djuppsykos tills morgonsolen strillar in.
Mm. Och den liksom faller dem så naturligt. Jag tror att om det skulle vara världsmästerskap i rave så skulle antagligen vi ligga ganska bra till.
Det tror jag också.
Ja, men är det inte som i formula? Alltså liksom att där är vi bra där för att vi kan vara så iskalla och fokuserade på något sätt.
Ja.
Inte jag då, men...
Nej, men många.
Men många andra. Ja. Många andra. Ja, jag tycker det där är helt alltså, jättebra spaning. Det finns ett rave jag skulle kunna delta i här helt liksom på riktigt sådär om ni också... Vad heter det, intresserade? Mm. Så läste jag att Björk, den isländska artisten Björk, kommer att ha någon sån här solförmörkelse-rave på Island. När det är den nästa solförmörkelsen, den 12/8/2026, så ska hon alltså ordna på Hafnarfjörður, 12 kilometer söder om Reykjavik. Finns det några sponsorer som vill sponsra mig och det där
och
Elmer och Vega? Och jag tänker så att vi kunde också tävla i rave, att det är den i Sverige mot Finland då.
Det hade varit bra, ja.
Vi skulle vinna.
Finnkampen.
Rave-finnkampen.
Islänningar är säkert också bra nog.
Islänningar är säkert bra på rave, ja.
Jag tror.
Ja.
Måste berömma ditt uttal också på den här orten. Snygg isländska. Starkt, Kia.
Alltså, du får inte säga sådär, för jag läste det jättesnabbt. Jag tror inte det är riktigt sådär rätt.
Jag tyckte det lät svinbra.
Ja.
Mm. Ja, men med de orden så kanske vi rundar av rave-samtalet.
Hurra!
Hurra, hurra.
Bra, då är det min tur. Okej.
Okay.
Mm. Fenomenet då, Alpine Divorce. Alpiero på finska, eller alpin skilsmässa på svenska. En ibland dödlig trend där den ena partnern överger den andra under en ansträngande avlägsen vandring eller klättring. Mm. Så här definierar jag alpine divorce. Kanske gick han för fort och väntade aldrig. Eller sen stormade han iväg efter ett gräl och sen blev det då ett uppbrott där på the divorce. Ni märker att jag könar den här nu. Nu är det en han jag pratar om.
Men är inte det vanligaste?
Det är tyvärr så att det är det vanligaste att det är en han som stormar iväg. Som eller också, som alltid går lite snabbare.
Och som också dragit med sig sin partner i den här skiten. Att man ska hålla på och klättra på saker.
Blir ni nyfikna när jag säger liksom, när jag berättar om Alpine Divorce?
Har jag förstått det rätt då? Att det sen har blivit en trend och då tar de ut dem dit just för att göra det här. Men att första gången måste det väl vara att någon har sprungit iväg. Eller menar ni att det alltid går så att han bara liksom springer iväg.
Eller liksom, alltså, men, varje gång du tar en man, sätter alltså, honom i en skog, så menar, springer han iväg.
Han har nu blivit en grej att, att det uttryckligen tas ut dit till
nej, de det har blivit, fenomenet har blivit viralt.
Ja, mm.
Och det har blivit viralt i samband med en uppmärksammad rättegång.
Mm-hmm.
Som... Ja, det är tyvärr här också ett manligt mönster.
Mm.
Det är den österrikiska klättraren Thomas Plamberger. Mm. Så han dömdes för dråp för en månad sedan ungefär. Kom det här i alla stora medier.
I samband med Alpine Divorce.
Ja, han hade lämnat sin flickvän Kerstin Guttner att dö på Österrikes högsta berg, Grossglockner.
Okay. Herregud, nu är det bra uttal igen.
Jag vet, det är otroligt. Jag är alltså språkbegåvad. Ja,
det är du.
Fan, jag undrar.
Ja, såklart.
Så här gick det till.
Ja.
Det var i mitten av januari i fjol. Paret besteg berget.
Mm.
Mm.
Flickvän och pojkvän, alltså de var inte gifta. När de var nära toppen så började kvinnan bli utmattad. Då sa mannen, jag kommer att hämta hjälp. Mm. Ciao, ciao. Och lämna henne bakom sig. Under tiden han var borta dog kvinnan i hypotermi.
Okej.
Det här är ju djupt sorgligt såklart. Mm. Men alltså, var han på riktigt på väg att försöka hitta hjälp? Kom det fram under rättegången? Eller var det...
Ja, vad tror ni?
Alltså om han dömdes för dråp så...
Alltså, ja, hur hittade
han dömdes henne? Bara för dråp. Ja. Det tycker jag faktiskt man kan understryka här. Att han dömdes inte för mord.
Nej.
Han dömdes för drap. Under rättegången så anklagades Thomas Plamberger för att ha startat turen 2 timmar för sent, saknat nödutrustning och låtit Kerstin Guttner ha olämpliga kläder och skor. Jag måste säga alltså att jag blir lite provocerad av det här. Mm. Att han hade låtit henne ha. Mm. Vadå? Hade hon inte själv låtit sig själv ha?
Mm. Ja.
Alltså nu kan det väl finnas ett litet ansvar där.
Mm. Det kan det göra. Hon borde ha haft med liksom grundläggande saker i alla fall, och typ ett first aid kit.
Men nu är hon ju död, så man behöver inte vara så sur på henne.
Man tycker ju på något sätt i Österrike att man skulle ha lite koll, för de har ju många höga berg. Alltså jag tycker att det är intressant att om man går på högsta berget, då borde ju men lite tycker jag. Alltså nu borde man väl i Österrike veta att om du går till det högsta berget
så bör du vara redo på.
Ja, du måste ha rätt, skulle inte vara i sandaler.
De inte har någonting med sig, för de gick ju inte bara till något berg.
Nej, utan de gick till Österrike.
Ja, och de är ju på riktigt.
Liksom. Det som liksom blev det här besvärliga i den, alltså varför det blev också en rättegång, och han har ju blivit dömd, är det att vid 21-tiden så har faktiskt Thomas Plamberger försökt ringa polisen, men han har inte lyckats. Men han har inte skickat nödsignalen när en helikopter har närmat sig.
Mm-hmm.
Man är sådär,
varför gjorde du inte det? Mm.
Och det där. Sen har också han ringt till bergspolisen och bett om hjälp ungefär vid midnatt. Men efter det så satt han sin telefon på tyst. Och så svarar han inte på fler samtal. Alltså är det något konstigt?
Det är något jättekonstigt. Men, och sen nu sa du, han försökte ringa polisen. Hur misslyckas man med det?
Man trycker aldrig på den där gröna knappen. Man bara sätter in 112.
112 utan att trycka.
Jag kunde inte. Och sen det som alltså också
är lite... Hade han jättestora handskar? Att han inte kunde trycka?
Han tog aldrig bort handskarna.
Han tog aldrig bort handskarna.
Ni vet ju, det fungerar med smartphones. Men under rättegången så framkom det också då att den här Guttner-fallet inte var första gången Plamberger anklagades för att ta över en flickvän på ett berg. Och också på den här Grossglockner, där var en ex-flickvän som var liksom med i rätten och anklagade honom för att ha övergivit henne under en vintervandring. Mm. Att han tar också de här kvinnorna på vintervandring eller nattvandring. Jag tror att det här fallet där den här kvinnan förfrös, vad heter det, frös ihjäl, var en nattvandring.
Ja.
Mm.
Det låter ju lite som den här danska, vad heter det, ubåtsmannen. Mm. Vad heter han?
Men alltså, han var ju en massmördare. Han var en mördare.
Han var en massmördare, men alltså...
Så förlåt, jag skrattar. Peter Madsen. Alltså.
Peter Madsen.
Han är en, alltså, jag skulle kunna prata sen om Peter Madsen resten av mitt liv. Så do not get me started.
Okay.
Alltså, jag kan detaljer om den här historien. Men alltså, det jag vill säga om den här Plamberger eller den här rättegången. Alltså, den här ex-flickvännen, hon sa att de hade dessutom alltså började bråka på det här berget, Grossglockner, efter ett hetsigt gräl om svårighetsgraden på rutten som han hade valt. Alltså att den här ex-flickvännen hade varit sådär, hej, det är för svårt. Varför har du valt en så svår rutt? Och han bara, jo, men stanna där då! Så rusar han iväg. Okej. Men för att nu avsluta den här rättegången, så han fick villkorligt fängelse i 5 månader och ska betala ungefär 10 000 euro i böter.
Men hur hittar de henne? Det är ju det vad jag undrar. För alltså, han måste ju ha sagt, annars skulle de ju inte ha hittat henne. Alltså om han skulle lämna henne död där och aldrig rapportera någonting.
Nej, men hon dog medan han var let efter.
Ja, jag menar, det är ju han som har fört den tillbaka. För att annars skulle det ju vara mord. Alltså, om man bara skulle,
och han blev dömd för
det. Så han måste ju ha liksom ändå hämta sen. Bara att för sent. Ja.
Mm. Men nu lämnar vi Plumberger och det där. Och istället dyker vi tillsammans nu med mig. Får ni komma ner i kaninhålet av de här historierna. Yes. För det finns massor med sådana här historier. Och det där, det är liksom i samband med att den här rättegången kom, eller liksom domen kom, så började de här historierna ploppa upp.
Okay.
Och det där, det finns historier allt från att man blir övergiven på fjällstigar i slalombackar till att gråtande ta sig hem ensam och förnedrad. Mm. En kvinna berättade om en partner som rutinmässigt alltid försvann 20 minuter in i varje vandring, så bara stack han iväg. Mm. Vet du går lite långsammare. Mm. En din kille. En annan berättar om hur han var med sin kille och främmande, vet du, utomlands, och blir alltid lämnad liksom, och hittar aldrig tillbaka. Och, alltså den där förnedringen, och när man inte hittar och man blir nervös och så vidare. En annan kvinna sa att hon var helt övertygad om att hennes ex planerade liksom, att ta liv av henne. Att han typ så här försökte knuffa henne för någon klippa, och då kom det någon annan, alltså vandrare, och då var han bara sådär, det var bara ett skämt, och så visade det sig att han hade varit otrogen i flera år, och alltså att han skulle ha ärvt mycket om han ska knuffa den. Alltså det bara kommer, de bara ploppar upp. En TikTok-video har fått 19 miljoner visningar. Det är en gråtande kvinna som går på en sten i bergen med texten POV, du går på en vandring med honom i bergen men han lämnar dig ensam och du inser att han aldrig gillar dig från början. 19 miljoner på TikTok. Hörrni, har ni varit med om liknande? Alltså antingen som förövaren eller som offre.
Jag lämnar ju alltid folk bakom mig ungefär 10 meter för jag går så snabbt.
Ja, du är en förövare.
Nej, det gör jag inte. Herregud, det låter ju helt... Inte är jag en sån hemsk människa.
Du är inte sån som går snabbare än alla andra, så lämnar du alla bakom dig.
Inte skulle jag ens komma på tanken, Kia.
Nej, bra, okej. Okay. Du har empati kanske.
Men jag gör nog inte heller, men jag tänker att jag går inte heller på så långa vandringar. Men det är ju, alltså där måste jag säga att när folk blir slut så reagerar de. Jag tänker direkt, jag var på armén på en marsch och då såg man ju nog att vissa, alltså när folk börjar alltså tappa, när de börjar bli trötta själv, så reagerar folk lite instinktivt. Aha. Och vissa lämnar och andra hjälper. Och det tror jag är liksom någon slags core-mänsklighet. Men då måste du gå till de nivåerna att man på riktigt själv, att de också börjar vara, liksom att de inte bara är irriterade.
Men ni har aldrig varit på någon raft, vad heter det så här, alltså någon kajak-rafting? Alltså
jag har ju vandrat lite grann. Jag har ju faktiskt varit på Lofoten och vandrat till exempel.
Ja, har du blivit lämnad?
Nej, absolut inte. Jag var där med min ex-fru och det gick jättebra. Vi lämnade aldrig varandra. Vi hjälpte så.
Men hon är ändå din ex-fru.
Ja, just det. Hon är min ex-fru.
Hon blev någonstans i fjällen. Ja.
Var är du, Astrid?
Men det här var intressant. Jag trodde att det handlade om liksom copycats, men det handlade nog mer om att när det här har kommit fram så började de här gamla historierna rulla.
Ja, och att det är ganska vanligt. Och alltså under nämligen min research så insåg jag att är jag förövaren eller är jag offre? Men jag har varit med om det här. Jag har varit med om det ganska många gånger, och det kan hända att ni behöver ännu mer tid. Att idag när ni går hem kommer ni bara säga fuck den där ena gången när jag var ute och gå. Ja. Hände inte här då. Men det där, jag var alltså jag skidade alltså terräng. Jag avskyr slalom. Mm. Men det är klart att jag också kan skida slalom. Och så får jag med en kille, vi var i Saariselkä, Lappland, i Sápmi. Säger man Sápmi eller Lappland? Nu vågar jag inte säga det.
Ja, jag tror vi säger Sápmi.
Vi säger nog Sápmi. Sällskapet säger Sápmi.
Sällskapet håller sig på rätt sida historien.
Så det där, och så vi var i Saariselkä, vi far upp i någon av de där backarna, och jag sa till honom att jag avskyr sen att skida slalom, och han bara, jo, no problem, lämna mig i en svart backe. Eller inte lämna han mig, utan vi kommer till en svart backe, jag bara, oh my god, men sätta mig ner, alltså satt mig ner så här, var så där, jag kan inte, alltså, för jag höjdskräck, jag blev i panik, och då får han. Han bara stack.
Fan vilket svin.
Och då ringde jag till min syster som alltså var med mitt barn och lärde honom att åka snowboard. Och är helt i panik. Bara, Janina! Och hon är den enda som kan lugna mig när jag är i chock. Och hon lugnar ner mig. Så till den grad, alltså jag börjar krypa uppåt. Men vi hade ändå kommit kanske 20 meter ner. Jag börjar krypa och bli livrädd. Jag skulle rasa neråt. Jag är livrädd. Och så kommer det så här en skoter. Och då bara, kom hit och rädda mig. Och han vågar inte annat. Sen hjälpte mig. Så fick jag åka ner med honom. Ja, alltså rasande på den här killen. Yeah. Alltså vi pratar ännu inte heller. Vi pratar, men jag sa så här, alltså det liksom är en förnedring som jag inte riktigt kommer över. Men med den här historien vill jag också säga, jag är extremt tävlingsinriktad, och vi pratade ju om det här med den här rejvande Vega. Jag undrar om jag skulle kunna göra det här till någon, därför att om jag till exempel ska nå någonting, jag har ett mål. Jag ska simma 10 kilsa. Yeah. Inte fan blir jag nu att vänta på er. Om ni är långsamma. Men jag tänker, då ska jag ju nå ett mål. Men om jag ska simma mer 10 kilsa. då skulle jag kanske göra det ut, och då skulle jag måste vänta på er och vara arg.
Och var jättesur.
Men då kanske det är frågan om just att man ska göra det tillsammans som par. Alltså det är väl då frågan just att om man ska göra sådana liksom lite mer extrema grejer så borde man vara mer eller mindre på samma nivå. Ja. Eller så borde man göra något annat som är lite mer liksom trevligt. Man kan ju gå.
Men inte måste man ju vara på samma nivå. Jag tänker med den här nu, de här klättrar, österrikiska klättringsparet. Mm. Nu kan ju också den här killen då bara vara sådana att men vi klättrar enligt din takt, Kerstin.
Ja. Ja, men då kanske de inte skulle behöva välja det högsta berget. Just det,
men ja, jag undrar också så här, nu måste hon ju ha haft någon form av klättringserfarenhet, jag tror nog det.
Ja, men annars gör man inte den.
Nä.
Vad heter det? Det försöket att bestiga ett så högt berg. Någon erfarenhet har hon. Mm. Rimligen.
Men om hon inte hade något klädd, alltså det låter ju inte så.
Nej.
Om hon är helt felklädd och inte har något, så inte låter det ju som att man alltså om man bestiger det högsta berget, det låter ju som att man är på väg till en liten kulle.
Jag paddlar jättemycket, alltså i havet. Mm. Och jag brukar ibland ta med mig mina killar.
Ja, dina olika killar, Kia.
Ja, men, då säger väl du att nu säger du väl att de vad de ska ha.
Ursäkta,
på
vilka
sig.
Killar? Nej, alltså men jag har faktiskt någon gång hade nog varit så där att jag inser att det blåser jättemycket västlig vind. Mm. 10 meter per sekund och det är inte alltså vi är ute i skärgården. Ja. Och jag är jättevan och jag blir jätteirriterad när det tar så jättelänge. Men inte kan man nu lämna någon. Det är det här jag tycker ändå. Mm. Och speciellt havet. Jag är ju också född och uppvuxen, har jag sagt det här för. Men på en ö. Ja, men det är klart att jag har extrem respekt för havet. Och inte kan man ju lämna någon människa och sticka hem och rädda sig själv. Nej. Alltså, för mig är det här ändå en fråga om något så här, att man är empatilös. Men varför tror ni att en där människa gör så här? Vad beror det här mönstret på?
Alltså, det måste jag fundera bara på motivet. Och motivet måste ju helt enkelt vara att komma ur relationen. Eller?
Men det är inte bara alltså i romantiska relationer. Det finns
är liksom
också kompisar som kan
göra det. Det är allmän grej att man
eller
gör
det. Eller din syster eller din bror.
Okej, okay, så det är inte bara relationellt. Utan det är, eller relationellt är det ju såklart.
Har din mamma fört upp dig i ett berg och lämnat dig där så?
Ja, exakt.
Jag
tror att det, säkert, det blandar säkert ihop saker. Just för vissa kan ju vara romantiska. Vissa är ju sådär att de har haft ett gräl. Då är det ju en annan sak. Alltså då är det fortfarande fel att den går och lämnar. Men då är det så att man är så gräl som om man skulle gå hemma och smälla en dörr. Men sen vissa grejer är väl en personlighetsdrag.
Ja, men nu, jag tänker också när det har blivit en trend. Alltså såklart, det räcker ju tillräckligt. Jag menar, vi lever i en jävla prankkultur ju. Det här är en rolig grej, antar jag.
Men det ändå tänker jag, när det är på liv och död, det är liksom på något sätt jättefarligt.
Men det är ju de här pranken nu. De är ju på den nivån.
De är ju på liv och död. Folk dör ju.
När de håller på med sånt.
Ja. Men ge ett exempel på något sånt prank.
Nej, men när de klättrar upp i de där stolparna. Ja. Det är ju här i Finland. Mm. Som är sådana här challenges. Det händer ganska mycket.
Ja. Och att man ska vara så här helt oförberedd på något sätt. Och...
Ja, eller vi hade liksom, kommer ni ihåg Cinnamon Challenge till exempel? Som var efter när jag var ung. Att man skulle svälja kanel.
Ja. Då,
folk hamnade ju på sjukhus efter det där.
Ja.
Så challenge-kulturen kanske mest är väl det.
Mm. Jag tänker mig liksom att om man funderar så här att vad är det som gör det så hemskt? Alltså den här känslan är att du dels alltså du är helt beroende av den där andra människan om du nu ska klättra upp på Österrikes högsta berg.
Ja.
Och sen att du inte har rätt utrustning, du har för lite vatten, du känner inte till området, gör dig extremt sårbar.
Mm.
Om man då blir lämnad så blir det liksom alltså att du har inte rätt utrustning, du har inte till exempel drick, alltså vatten, vilket ju är livsfarligt. Och sen alltså att det blir för många saker på varandra, plus att du blir förnedrad. Någon lämnar dig.
Jätteförnedrande.
Någon bryr sig inte riktigt mycket om dig.
Ja, och män tycker ju om att förnedra kvinnor, det är inte en ny sak.
Ja. Men jag tänker
inte
ändå
män,
att inte alla män
jag säga,
och sen tycker jag väl att de flesta som gör det här, jag tycker att ingen eller inte många män skulle väl ändå vara sådär att jag sprang vet du, förbi Elmer i liksom backen, jag hann upp till toppen först, men nu blev det slut mellan oss. Fy fan vad nice, jag är ändå liksom nöjd med min prestation, så tror jag att ingen tänker.
Nej.
Och så finns här någon sån här konstig form av tänker jag, den här outdoor culture som till exempel finns i USA, som vet ni Grizzly Man. Han är sitt Christian-dokumentären.
Ja, förbannat bra dokumentär.
Ja, där han liksom släpar ut också just sin flickvän till vildmarken. Och så blir man... Det är ju en dokumentär som kom för kanske 20 år sedan.
Det är säkert 20 år sedan,
Det måste vara
och så blir han ju uppäten av grizzlybjörnarna och också hans flickvän. Eller den här Into the Wild.
Ja.
Ja.
Precis när han äter något djur i slutet och blir sjuk.
Ja, dör.
Och dör.
Alltså jag pratade, är det något, ett år sedan kanske, så pratade jag om en sån här dokumentär som heter Kebne, där Eva-Li Teir klättrar upp på Kebnekaise.
Okay. Mm.
Och där i den här dokumentären så lämnar de också en av kameramännen, eller den kvinnan, stukar foten och de lämnar henne och så klättrar de upp till toppen. Och,
de var före trenden.
De var före. Ja. Eva-Li Teir gjorde en alpine divorce. Mm. Men det är liksom alltså när jag gjorde den här researchen så började de här sakerna, man bara, oh my god, och det här har hänt, och det här har hänt. Mm. Och alltså man började också ransaka lite sig själv, hur den har jag själv varit. Och liksom just tycker jag att det här är viktigt att man kommer ihåg också att det inte bara kanske alltid handlar om romantiska förhållanden. Det här handlar ju nog hur man är som människa.
Mm. Ja. Men jag snarare, alltså nu när du säger det, när jag börjar tänka, det är klart att jag har nog blivit lämnad, alltså att någon har sprungit ifrån mig. Det är faktiskt sant. Mm. Givetvis ett ex såklart. Mm. Som bara
för sen blir de ex.
Rusat. Ja. Ja, sen blir de ex.
Sen blir de ex, man blir så sur. Mm. En terapeut sa att män lär sig att styrka oberoende och att hålla käften är det viktigaste. Och att det spelar in liksom i hur alpine divorce i data sig i liksom uttryck i verkligheten.
Men finns det någon manosfär en koppling till det här fenomenet?
Ja, tror jag väl inte.
Eller jag hade liksom missförstått. Jag trodde det handlar om just det copycat, det hände det här och så börjar män göra det här som en grej.
Ja,
det var en grej, alltså det var en grej och att de postade själv. Mm. Det trodde jag, men det var då inte så, utan det var så att alla kom fram och sa att det har hänt massor tidigare.
Ja.
Jag tänker att det här är kanske ytterligare ett bevis på att manligheten är i kris. Mm. Att liksom, nu har vi kommit så långt att männen har kommit från sin naturliga roll också att vara en beskyddare och provider. Det bara lämnar
man. Varvet har gått runt.
Ja. Men hej, nu går vi vidare.
Låt oss.
Jag måste säga att det där, nu är det dags för dig, Elmer, att förklara varför du har sån här fuckboy-skägg. För alltså, har ni märkt... Ja. Har ni märkt att Elma har förändrat sitt utseende?
Ja, jag ser det nu.
Jag blev rasande när jag såg dig idag. Hur tänkte du komma med sån här skägg? För att förklara nu, fuckboy-skägg, jag vet inte om man får kalla det som är, så kallar jag det. Alltså, sån här, hur ska man förklara? Att det är sån här... Det är sån här
tunna
linjer. Ja. Alltså, du ser liksom så ut som en slimmofaffa.
Ja, det var det som var meningen, att jag håller på att göra en kortfilm. Men det intressanta var att jag tyckte ändå att jag var rädd
att du skulle bli för mycket.
Nej, men att jag köper att jag skulle kunna, alltså, eller den personen jag då spelar skulle kunna ha. Jag tänkte så här, är det för mycket? Men jag tycker fan.
Kan du, alltså, jag liksom, vet
kan
inte.
Du inte ta polisongerna nästa gång och bara ha den här?
No, det är också. Den där är ju.
Men den tycker jag är lite sexig.
Det är egentligen den här som är ganska... Det är ju den här som är den snuskiga.
Jag tycker det är äckligt.
Det är snusket.
Ja, det är nog.
Det är mycket linjer i hans ansikte.
Mycket linjer. Men det är ganska... Det har varit ganska kul.
Så nu riskerar... Det finns ingen risk nu att du blir förväxlad med din roll?
Nej.
Eller så tvärtom, nu gör den här kortfilmen
att folk skulle då borde jag börja köra, om jag inte skulle börja köra det här liksom i mitt privata liv.
Ja.
Kanske jag borde.
Du får fundera på det, vad säger din partner?
Ja, hon tyckte nog att det var ganska roligt.
Hon tyckte det.
Jag har också sån här löständare, en sån här rad som jag har för den här samma serien. Alltså,
är det grills?
Som man nej, utan det är alltså en helt sån här som man klockar in, alltså som ett vita, alltså, som egentligen vita klossar. Så.
Ja, okej.
Så det har jag också.
Men alltså, det här handlar ju väldigt mycket om vad du ska prata om idag. Alltså att,
det kan man väl säga.
Ja,
ditt skägg är en fantastisk åsnebrygga.
Till vad jag vill ta.
Ja,
för jag tänkte i alla fall, men jag tänkte börja egentligen med den här, nu har jag förstått just det, man ska säga Harry Hole-serien. Mm. Harry Hole.
Ja.
Ja, Jo Nesbø.
Ja, Jo Nesbøs serie då. Harry Hole.
Norrmäns svin.
Norrmäns svin. Bra svenska där.
Ja, verkligen, så bra talar jag svenska för jag blir så upphetsad när jag hör om norska saker.
Men det har alltså gjort en serie på basen av Jo Nesbøs böcker om Harry Hole. Ja, med Tobias Santelman i huvudrollen som då är en sån där en polis, var en sån rättvis polis men så har mycket trauma.
Oj vad han har trauma.
Ja, men det är mycket, det är tungt. Då.
Ja, det är tungt.
Och det, jag kollar lite på den här, jag är ganska väl emot både av recensenter och publik.
Mm.
Det är
ganska, det spännande
är poppis,
har jag hört.
Det är poppis. Mm. Och jag tittar, alltså jag förhåller mig försiktigt positiv. Jag har sett liksom några avsnitt och sådär. Alltså på något sätt påminner det mig om lite de filmer jag såg, vet ni, i början på 90-talet när jag var så här 12-13. Mm. Jag vet inte riktigt om det är bra eller dåligt, men det är något i vibben där.
Ja, nice.
Jag är ju svag för 90-talsfilmer. Alltså, det är lite
den där,
med...
alltså, jag tänker, vet du, Mel Gibson, alltså de här också, Lethal Weapon. Yes. Alltså, det är någonting i det där sättet. Och det här, just den här polisen och det här drickande. Och det, alltså, det är den där klassiska. Det är ju för sig den klassiska detektiven.
Ja,
han är en avdankad alkoholist, det är inte så?
Ja, som väl nu, först är han liksom, vad heter det? Sober. vad heter det, att han är nykter alkoholist och sen så åker han väl dit när det blir. Men man ska ju inte berätta,
nej,
så mycket.
Nu ska vi inte berätta
men
så mycket.
Men det är den klassiska historien, att man håller sig ifrån och så händer något trauma.
Yes.
Och men i alla fall. Men egentligen har jag inte tänkt tala om så mycket om den här själva serien. Utan jag hade tänkt tala om något som dök upp i mitt flöde ungefär just efter jag hade sitt första delen. Och jag läser ut det här inlägget. Det var en person som skrev så här: kan ni älska Tobias Santelman som Harry Hole om ni sett Exit? För mig är det svårt.
Mm.
Och jag tyckte det här var jätteintressant, för att på något sätt kopplar jag det ihop det här som vi är ganska vana med nu under senaste åren, att om det är någon person, liksom offentlig person som har gjort något moraliskt tvivelaktigt i sitt privatliv, så ska det bojkottas och det ska liksom sättas, och då ska man inte se på dess filmer. Men nu är det ju intressant att, så vitt jag vet, om ni inte har någon information, så har Tobias Santelman
inte gjort något skit.
Inte vad jag vet. Jag googlade faktiskt för att nu var säker, så här, Tobias Santelmans skandal, och det finns inga skandaler direkt kopplade.
Han är
Tobias
ren som snö.
Han verkar vara en liksom riktigt legit skådespelare.
Mm.
Men så då har Tobias Santelman däremot spelat då en karaktär som har betett sig svinaktigt i serien Exit. Ni har kanske sett Exit då när det kom. Nå, i alla fall. No, men vad är er då spontana reaktion? Jag tänker också, det är ju roligt, nu är det Vega också i studion, skådespelare. Men er spontana reaktion, alltså, kan man hålla en skådespelare etiskt ansvarig för sin roll? Eller finns det roller som man så att säga etiskt borde säga nej till? Vad tänker ni så där direkt?
Alltså spontant, jag tycker att det låter faktiskt ganska löjligt.
Ja.
Alltså, det är väl magkänslan som säger att det här är faktiskt bara tunterier.
Ja.
Ja.
För jag tänker också att, jag menar, det finns Kias, filmer...
Du rynkar näsan.
Nej, men därför att jag funderar också alltså att det för sig är ju en helt jättedum sak att säga. Va? Mm. Det är ju en roll man spelar. Ja. Men den är ändå mänsklig. För att, till exempel min mamma reagerar sådär.
Mm.
Jag tittar inte så mycket. Jag tyckte att Exit var jättejobbigt, så jag tittar inte så mycket på det. Så jag har inga problem med Santelman som Harry Hole. Medan min mamma igen tittar på Exit och tyckte det var fantastiskt och tyckte att han var vidrig i Exit. Men bra skådis, klarade inte riktigt av honom som Harry Hole. Och då är jag bara såhär, kan du tänka lite längre?
Mm. Ja, men sen har vi ju liksom fenomenet med typecasting ju såklart. Att det finns vissa skådespelare som gör repriser på sina roller mer eller mindre.
Ja.
Liksom
alltså, vad betyder det?
Typecasting, alltså att man alltid spelar typ samma roll.
Typ,
man blir castad alltid som samma
roll. Ja, men det är ju inte så kul för skådespelare.
Nej.
Men det händer jättemycket.
Det är jättevanligt.
Blir ni castade för samma roll alltid?
Ofta, alltså man, det är ju det att också, jag förstår det också, för när man kommer in i ett rum och sitter där så får man ju en vibb, och då ofta har man ju den där karaktären i huvudet som man söker efter, och då blir det ju att liksom, jag menar, direkt får man känsla, jo, du skulle vara perfekt. Eller när man tänker så här, nej men Elmer skulle kunna vara. Vet du, när du har en, så på det viset blir du ganska lätt typecaster. Det är ju svårt att man tänker så här, men vänta nu, Vega. Men sen om Vega gör den där andra grejen, och sen, då blir det ju ännu coolare. Mm. Det är det man hoppas på som skådis. Alltid någon regissör skulle tänka så. Oväntat, helt enkelt.
Ja, och det finns det ju liksom såklart exempel på. Jag tänker på The Whale till exempel. Som jag tyckte var väldigt bra.
Ja.
Det är liksom en oväntad casting att just, vad heter han?
Brendan Fraser.
Att han skulle spela liksom den typen av roll när hans förflutna är liksom, vadå, han har gjort The Mummy typ och sådana filmer.
Brendan Fraser som spelar alltså The Whale, där han spelar karaktären av en, alltså vad heter det, en obes.
Ja,
alltså
djupt
överviktig människa som inte kan röra sig.
Ja.
Det är sant, sen såg jag honom i någon annan roll i den här japanska...
Men det var nyligen, jag har inte sett det.
Som handlar om att han spelar en nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Han spelar i alla fall rollen av att han var en skådespelare i Japan som började leka liksom... Han spelar roller av att vara någons man eller bror eller pappa till någons barn.
Just det.
Alltså det var hans jobb.
Ja.
Vänta lite, hade jag problem? För det är den andra filmen jag har sett av honom nu. Direkt efter The Whale. Men jag hade inga problem, för jag förstår att det är en skådespelare.
Ja, det klarar du av.
Det klarar jag av att tänka.
Ja, för jag tänker också att så etiskt, alltså jag tycker att absolut kan man säga att etiskt om du gör vissa filmer. Jag tänker nu också, alltså jag menar, om man ska göra liksom pro-Putin eller pro-Trump, då kan jag förstå att man kan kritisera. Men det är att du liksom för själva roll liksom jobbet skulle vara etiskt, det tycker jag är konstigt. Men jag menar, det här är inget nytt. Alltså, folk har ju alltid haft svårt att liksom skilja karaktär och skådespelare. Och jag tror att det är speciellt med såpor. Så jag började tänka direkt på en sak, så det är ju säkert 20 år sedan, men en skådespelare och singer-songwriter som heter Jamie Walters. Mm-hmm. Så han spelar med alltså i den här Beverly Hills 90210. Yeah, och då spelar han i den våldsbenägen pojkvän. Och då kommer jag ihåg att jag läste då en intervju med honom, var han sa att han kanske måste sluta, för att han blev så mycket hotad på gatan. Alltså de sa att om du inte slutar slå Donna, så slår jag dig på käften.
All right, då vet jag det här.
Det var liksom, och det började bli liksom alltså, ett problem för honom privat.
Och tänker man bara så här, men det är en karaktär.
Ja, men alltså, ja, men det fick man liksom. Mm.
Då tänker jag lämna dig på toppen av ett berg.
Ja.
Ungefär så.
Men jag skulle säga att det, så att alltid har det funnits det här problemet, men jag skulle säga att det handlar liksom lite om en annan sak nu. Mm. För att jag tror inte att det handlar egentligen om att folk inte kan göra skillnad på fiktion och fakta, utan det handlar liksom om två trender som jag skulle säga att har pågått de senaste åtminstone så här 10 åren. Ja. Och ena är liksom sociala media och brands. Mm. Och det tror jag att liksom sanningen är inte viktig, utan det är liksom vad du associerar ditt brand med. Mm. Och då blir det lite så att om Tobias Santelman liksom associerar sitt brand med att vara ett mansvin, så då får han liksom lite lida för det. Mm. Alltså jag tror att allt som associeras tänker man att det är ett val, och då får du liksom leva med det. Därför att det är lite där vi är nu, att alla brandar sig själv. Så därför tror jag att det där tanken om det är annorlunda. Och det andra tror jag att vi helt enkelt inte tror på skådespelarna mer som tidigare. Mm. Alltså det här tycker jag också har sett länge en trend, att det är lite sådär att just den här tanken att om Tobias Santelman kan spela mansvin så bra och trovärdigt som han gör, så är det för att han egentligen är ett mansvin. Aha, att det har börjat komma sådana här tankar liksom mer och mer.
Men
fram.
Men ifrågasätter vår liksom yrkesskicklighet.
Jag skulle påstå att det är så. För jag börjar tänka också på som ett annat exempel.
Och det
tror jag också handlar lite om konstutövande överlag. Mm. Jag börjar tänka på Lars von Trier till exempel.
Yes.
Då när det börjar vända. Alltså jag menar, alla Lars von Triers största filmer handlar om kvinnor som lider. Mm. Det är ju uppenbart. Och länge tycker jag i alla fall då, när det begav sig, så sågs han ju som något av en feminist, för att han gav liksom fina, mångfacetterade roller till kvinnliga skådespelare.
Ja.
Men sen började det vända, och så började man tycka att han är misogynist som egentligen bara iscensätter vad han går igång på.
Mm.
Alltså det blev mer så att han gillar se kvinnor lida. Sen ska du ju säga att sen blev det ju ganska offentligt det där grejen han hade med Björk har gått över, så det är liksom målade. Men jag tycker att det är liksom lite den trenden att man har börjat göra så där. Om du gör det, det är för att du vill göra det. Om jag ser att du gillar det, det är för att du gillar det.
Mm.
Och det här är en ny grej som jag tror inte fanns för 20 år sedan. För att vi har liksom gått igen och in i mer sån här liksom ett i ett tänkande. Som jag tycker på något sätt har varit
simpelt tänkande.
Men det som jag tycker också är roligt att ska sägas nu, att vi lever ju liksom i spegelvärlden, så att det ena sidan är aldrig sämre än den andra sidan. Så att, jag menar, den här kritiken kommer ju då mer liksom från ett vänsterhåll, men det finns liksom samma beteendemässigt på då, som man skulle säga, mera åt ett högerhåll. Jag tänkte ge ett par exempel. Det fanns, jag vet inte om ni kommer ihåg det här, det var alltså en svensk skådespelare som heter Suhaib Saleh. Så han är en svensk skådespelare som spelar droglangare i den svenska Netflix-succén Största av allt från 2019. Yep. Kommer ni ihåg den?
Den var bra alltså.
Jag tycker också det var en bra serie. Men i alla fall, då i samband med den serien så råkar då Saleh också figurera i en reklamkampanj för vårdappen KRY. Som du kanske känner till.
Kry,
ja, det är det.
Så är det, att man håller sig kry. Men det ska väl också sägas i största av allt liksom att han är ju den enda typ icke-vita personen i serien och spelar naturligtvis droglangare, vilket är deppigt. Ja.
Det är ju lite sorgligt.
Ja.
Ja.
Men då den här skandalen var egentligen det att då, så han gjorde då en reklam för Kry som då en vårdapp, digital vårdapp, och då liksom var den här affärstidningen Resumé kom då ut och frågade att är det här lämpligt, alltså att en droglangare gör reklam? Och, alltså, så att där, och de skulle liksom problematisera det att han får inte då därför att han har spelat droglangare, så kan han inte göra reklam. Där ska jag säga, då ledde det ju till, liksom, tycker jag offentligen, mera till det där är ju bara idioti att han är en skådespelare. Mm. Och så finns ju också den här exemplet om Monica Bellucci. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Alltså hon spelar med i Gaspar Noés film Irreversible från 2000. 2.
Men den längsta våldtäktsscenen i filmhistorien.
Så den är ju alltså, det är en fruktansvärd film, men oerhört stark, som är just ökänd för att den innehåller en 20 minuters våldtäktsscen som ungefär i mitten av den.
Ja.
Och det är då Monica Bellucci's karaktär som utsätts för den här våldtäkten i den här filmen. Och det blev då alltså jättestor då, det blev stor skandal i Cannes då under premiärvisningen. Men sen blev det jättestor skandal då hemma i Italien, alltså Bellucci's hemland, var hon då anklagades för att ha förstört sin karriär och på att man aldrig kan se henne på samma sätt igen. Efter, för att hon då hade valt att spela med i den här filmen. Och det är ju också intressant eftersom hon spelar alltså offret.
Ja, ja.
Så att hon utför inte någon handling.
Men ändå, det blir så här dubbelt nästan dömt. Ja. Liksom.
Men det som jag tänker bara, alltså, som är min fråga så helt allmänt, är ganska intressant, för att det betyder alltså summa summarum det att du kan varken spela gärningsman eller offer. Mm. Och då blir det ju liksom väldigt svårt för oss att diskutera vissa skeenden i världen om det är så att man helt enkelt inte kan porträttera dem.
Mm.
Så jag tänker att det är kanske något man borde fundera på.
Mm. Ja.
Jag tänker att det är besvärligt att man alltså inte kan tänka längre än så. Alltså, vad säger det i så fall om åskådaren? Om åskådaren inte kan tänka längre än att man förknippar det där moraliska beteende som den där tvivelaktiga moraliska beteende som skådespelaren gör i sin roll med skådespelaren själv. Men,
och det här är ett nytt tänkande, tror jag. För jag tror inte att det handlar om det att man inte liksom förstår att det är en skådis, utan det handlar om det att jag såg ditt verkliga du. Och det handlar alltså mer om att man inte tror på själva skådespelandet.
Mm.
Alltså man tror inte, utan man tror att om du kan spela det är för att du är det. Det är farligt om man blir liksom moraliskt ansvarig, för då kan man ju helt enkelt inte utföra sitt jobb. Och jag menar, jag börjar märka redan alltså, att det finns skådespelare som just säger att det finns roller de inte skulle göra. Och kanske just för rädslan att om man spelar nazist eller spelar
eller
som
ett sånt
säger
jag fel.
Men just sådana saker att det finns. Och jag tror att det är extremt farligt, för då kan vi inte alltså tala om de här sakerna. Nej. Och jag tänker att det viktiga är att vi kan tala om det. Och det viktiga tycker jag också är just det där att visa att okej, det här händer och det kan vara en helt vanlig människa. Att om det sen alltid ska vara då någon, alltså att vi måste börja hitta onda människor som porträtterar onda människor.
Men det här är ju samma som jag tänker när någon skriver en bok och så skriver alltså American Psycho. Yeah. Och så är man så här, oh my god, hur kan du veta så mycket om så här massmördare? Är du själv en massmördare?
No, men det, och det tror jag nu man skulle mera säga, säkert just Bret Easton Ellis, det där är dina fantasier. Ja. Alltså, man har börjat gå igenom det att om du skriver om det är för att du vill göra det.
Mm.
Vilket jag tycker är en jävligt konstig grej, för jag menar, alla nojiga människor har otroligt mycket nojor och rädslor, och då kan de ju skriva om det. Det är oftast inte att de vill göra det, utan Nej. Det är det, där, det värsta man kan tänka sig. Så jag tycker det är liksom dumt att säga att allt skulle handla om någon slags liksom lust och egen liksom någon slags snuskig fantasi.
Liksom. Men vi lever liksom också i en tid som är helt besatt av typ autenticitet. Jag tycker inte om ordet autenticitet, för jag tycker det är krångligt. Men alltså det och sen i kombination med method acting-trenden som vi har pratat om tidigare, du och jag, Elmer, både utanför poddstudion och i poddstudion.
Och det är förknippat med parasocial. Ni vet det nya ordet 2025 kanske.
Ja.
Det som betyder att man liksom inte, alltså du har en känsla av samhörighet med en karaktär, till exempel Taylor Swift, men du, alltså du fanittar någon.
Ja.
Att du kan inte skilja på vad som är karaktären och vad som är den riktiga personen. Och jag måste ändå säga att parasocial är alltså det att du tror att du känner den där människan fast du inte känner den. Så just som enda människa, jag har varit med på en fest där min kusin kom upp och sa hej Elmer, för han trodde att han kände dig för han hade lyssnat så mycket på Sällskapet. Jag tyckte det var så cool. Det kan faktiskt människor säga till mig också, jag pratar så länge i radion att de tror att de känner mig. Men hej, det där, en sån sak jag bör fundera bara så här, om man tänker på andra sidan. Ni vet så här, jag kan alltså inte se på en film till exempel med Tom Cruise, och det är alltså många orsaker. Men en av orsakerna är att han har liksom ingen, han är alltid Tom Cruise. Han har samma roll. Vad heter det där? Vet ni? Som men, Jackie Chan, som Chuck Norris. RIP Chuck Norris. Men, liksom,
men det är just typecasting vi talar om.
Det är typecasting.
Och där tror jag också att det där börjar vara också det gamla, liksom, gamla kärnkulten. Jag tror att i förr i tiden så ville man gå och titta på Tom Cruise-filmer just för att se Tom Cruise. Men det har lite försvunnit. Liksom. Då ville man ju inte se, man ville se Brad Pitt, man ville se Julia Roberts. Alltså man vill inte egentligen se en karaktär.
Nej.
Och då om de gör för mycket annat så blir man lite besviken.
Mm.
Alltså jag tror att det fanns en beställning
på det.
Som tidigare var en grej. som jag tror att Tom Cruise är en kvarleva.
Ja.
Får jag dra mitt Tom Cruise-skämt?
Ja.
Som jag har kommit på helt själv.
Ja. Varsågod, Vega.
Tack så mycket.
Scenen är din.
Varför springer Tom Cruise i alla sina filmer?
Han har så bråttom.
Det är för att man inte ska hinna se hur dålig skådespelare han är.
Jag vuxit upp med Tom Cruise.
Ja, men jag tycker han är usel alltså.
Jag vet, jag måste nog säga, jag tycker det vad han gör han helt bra. Alltså, jag tycker det här är lite usel. Han spelar Tom Cruise, men han spelar Tom Cruise ganska bra tycker jag som han gör. Så jag vet, jag är inte helt. Men han är en intensiv kille alltså.
Ja.
Aggressivt kort.
Han är verkligen aggressivt kort och aggressivt scientolog.
Ja. Dessutom det.
Han är jättecrazy. Jag tycker att vi kunde nu tänker jag tänka en stund på Tom Cruise. Hej, det där, med de här orden så avslutar vi den här podden. Jag säger tusen tack till dig, Vega Adsten.
Tack, Kia.
Tack, Elmer Bäck.
Tack.
Jag heter Kia Svetihin. Det här sällskapet. Hej då.
Hej då. Hej.